Hej! Precis som Kerstin sa så är vi inne i en period när vi predikar utifrån olika delar i vår församlingsordning. Och syftet med en församlingsordning det är ju att liksom sätta ord på och beskriva det väsentligaste i församlingens tro och liv. Och i vår församlingsordning, den börjar med att säga att Betania-församlingen grundar sin tro på Jesus Kristus som Guds son. Att vi tror på Gud Fader, Jesus Kristus och den helige ande som en treenig Gud. Den säger också någonting om vår syn på Bibeln, hur vi ser på bönen, efterföljelse, förvaltarskap, andens kraft och gåvor, ledarskap och tjänst, dopet och mycket, mycket, mycket mer. Och jag, idag så ska jag lyfta lite hur vi ser på församlingen som Guds idé i vår tid. Och så här formulerar vi det i vår församlingsordning som är, jag har ju liksom jobbat med vår församlingsordning så den är ju lite förändrad. Och jag läser. Församlingen består av människor som vill följa Jesus Kristus, dela gemenskapen, lära känna honom och hans stora plan med skapelsen. Den är en öppen gemenskap och till för alla oavsett livssituation eller var på trons väg man befinner sig. Vi är alla på väg, ingen av oss är färdig. Jesus kallar oss att följa honom där vi är. Församlingen är en plats och gemenskap där vi får upptäcka, brottas, växa och fördjupas i vår tro. Församlingen är Guds idé och tanke. Den ska förkunna Guds liv i världen och leda människor till Jesus. Församlingen är levande och öppen för Guds ande. Och jag har förstått att det finns en hel del som tycker att det har varit lite svårt att greppa och förstå innebörden av den här förändringen som vi har gjort när det gäller liksom att vara med i Betania-församlingen kring medlemskapsbegreppet, kring föreningstanken. Och jag ska göra mitt bästa idag och försöka liksom måla bilden vad det är vi menar när vi säger att församlingen är en öppen gemenskap för alla som vill följa Jesus, oavsett vart man befinner sig på resan till honom. Är ni med? Bra, det är bra att jag är med från början. För tittar vi liksom på de lokala församlingarna världen över så ser det väldigt olika ut. Hur man möts, hur man firar gudstjänst, hur man lärjungar tränar, firar nattvard, hur man organiserar sig. Och nu känner jag mig ytterst ödmjuk här när jag har en... Nu gick inte den här. Göran, du fixade ju här så bra. Nu. Jo, men jag har ju både Göran Jansson, jag har Bernt Åke här och fler som är riktiga såna här kyrkohistoriker och kan det här. Men jag ska ge mig på och ge en liten bild här. Så vill ni veta mer så får ni ta tag i dem och prata efter gudstjänsten här. Men tittar vi på frikyrkorna i Sverige så är ju de framvuxna ur väckelserörelsen på 1850-talet och framåt. Och hela den här väckelserörelsen färgades såklart också av de stora förändringarna som skedde i samhället i stort under 1800-talet. Jordbrukarsamhället började förvandlas till ett industrisamhälle som såklart fick stora konsekvenser i hela samhället. Och efter det så var det flera folkrörelser som växte fram där väckelserörelsen blev en av de största. Andra rörelser var exempelvis nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Och ur den här väckelserörelsen då så bildades liksom blev ju olika församlingar till och man liksom började organisera sig och som liknade liksom i en föreningsform. Och många frikyrkor i Sverige, majoriteten skulle jag säga, har fortsatt att vara organiserad i föreningsform. Det är för att det är en ganska bra form när man liksom vill organisera sig som en församling. Och när den här väckelsen, när frikyrkorna växte fram i Sverige, då var ju den protestantiska lutherska traditionen av kristen tro statsreligion, eller det var liksom obligatorisk. Och innan det, alltså innan Sverige blev protestantiskt, så var ju Sverige romersk-katolskt. Nu får ni verkligen lite historia här. Det här, nu är vi på 1000-talet och fram till slutet av 1500-talet. 1593, om jag har förstått det rätt, då gick liksom Sverige över till en protestantisk-luthersk nationalstat. Och ända fram till år 2000 så var ju Svenska kyrkan officiellt statskyrka i Sverige. Den historien kommer vi alla ihåg som var här. Yes. Och en del av den här väckelsen då, som kom in i Sverige i slutet av 1800-talet här, var ju att man också bröt sig loss ifrån den svenska kyrkan som var en statskyrka. Alltså det var ju lag på att man skulle vara kristen. Så en del var ju då att man, och då betonade man väldigt starkt det här egna beslutet att följa Jesus, blev väldigt viktigt. Att man inte bara föddes in i kristen tro, utan det var ett beslut man själv skulle ta. Men också att egna beslutet att låta döpa sig. När man själv valde att följa Jesus, då valde man själv också att döpa sig. Och att man också ville läsa Bibeln utan en präst närvarande och sådär, vilket man inte fick från början. Många började mötas i hemmen i den här väckelserörelsen, fast det var förbjudet i början enligt lag att göra det. Man började praktisera troendedop eller vuxendop. Det var också förbjudet. Det första baptistiska dopet i Sverige skedde i slutet av 1840-talet. Stämmer det? Ja, bra. Och man landsförvisades. Då är ni med liksom på hur kartan såg ut i Sverige. Vad banbrytande det var med hela den här baptistiska och andra rörelser här. Och det man också kan ha med, ni kan ju undra varför berättar jag allt det här, men det är för att skapa en förståelse för dit jag ska komma. Eftersom det redan fanns, alltså den kristna tron hade ju funnits i Sverige, den katolska, den lutherska, och nu kom den här väckelserörelsen, hade ju funnits ända från 1100-talet. Så det liksom snacka om att människor hade en förkunskap om den kristna tron. Det hade ju funnits liksom i hundratals år bakåt i historien. Det fanns en självklar tro och tillit till att Gud finns. Man bad, man sjöng psalmer i skolorna. Och stora delar av samhället präglades ju av kristen tro mer eller mindre. Och därför så gick oftast vägen till tro och egen bekännelse väldigt snabbt. Förstår ni det? Den bilden liksom. Man hade med sig så mycket så att det egna beslutet och liksom valet att låta döpa sig gick ofta fort. Och man gick med i församlingen där medlemskravet blev just egen bekännelse, dop och ett liv i efterföljelse. Eftersom det var där man också ville betona i relation till den luthersk-protestantiska statsreligionen. Hänger ni med? Så där blev liksom medlemskrav med bekännelse, egen bekännelse, dop och ett liv i Jesu efterföljelse. Och det är det som vi har med oss ända in liksom på 2000-talet. Man skulle kunna, för att liksom hjälpa att måla upp bilden, alla bilder finns det brister i, eller hur? Men den här hoppas jag liksom ska vara en hjälp att förstå. Där man kallar för gränscentrerat medlemskapsbegrepp. Och det är ju det här att det personliga beslutet, man låter sig döpas och ett liv i efterföljelse. Det är liksom gränsen för att komma med in i en församling. Det är ju så det har sett ut historiskt långt tillbaka. Vilket gör att det blir ett väldigt tydligt gränsdragande att man måste ha kommit hit för att kunna bli med i en församling. Är ni med? Säg till annars. Så. Och det var ju utifrån hela den här historiska bakgrunden som jag har försökt att måla upp här. Att de här dop, ett personligt beslut och ett liv efter, det var ju så viktiga saker man verkligen ville betona. Då upphävdes det som hette konventikelplakatet. Alltså att innan det så var det förbjudet med bönemöten i andra lokaler än i Svenska kyrkan. Det var till och med straff och man utvisades och många emigrerade till Amerika också i det för att det var så tufft. 1868 fick man även fira gudstjänst i andra lokaler. Så det här är ju vårt arv som vi har med oss. Och rösträtt och demokrati blev ju väldigt viktiga frågor i hela den här folkrörelsen och samhället som höll på att ändras liksom. Om vi backar långt tillbaka. Och där låg ju liksom församlingarna som kom till låg ju ofta i framkant. Liksom församlingsrörelserna och frikyrkan, det är därför vi är demokratiska folkrörelser som kännetecknas av lågkyrkliga inslag med betoning på just personlig omvändelse och lekmanengagemang. Det är för att vi liksom tog spjärn mot det som redan var och banade väg en annan väg liksom. Och den här föreningsmodellen, den har ju följt med 150, snart 200 år, stämmer det? Cirka. Och det finns otroligt många bra saker med den modellen. Medan andra saker i att vi som frikyrka liksom använder en föreningsmodell, det är ju att en del saker har stagnerat, vanor har satt sig och en del strukturer som vi har byggt upp genom 150-200 år kan till och med kanske hindra oss idag från att vara församling. Och vi kan också se bara den närmaste historien att vissa saker har ju förändrats automatiskt, liksom har redan förändrats, exempelvis nattvarden. Längre tillbaka då inbjöd man alltid till nattvardsbordet att det gällde de som var döpta och hade gjort det här ett eget beslut. Dopet var välkomna fram och fira nattvard. Men det har ju skett en successiv förändring till att många församlingar idag öppnar upp för alla som vill ha med Jesus att göra, som vill närma sig honom, är välkomna att ta del av nattvarden. Vi kan också se att föreningslivet idag kämpar. Inte bara kyrkorna utan andra som idrottsföreningar och andra föreningar. Det är en svår tid att vara en förening med det här lekmannarörelsen och etc. etc. Och på samma sätt så ändras ju också alltid tiderna. Samhällen ändrar sig, strukturer ändrar sig, kulturen ändrar sig. Tänker jag att många av er äldre säkert känner igen. Alltså bara att titta på de sista 50-60 åren, vad som har hänt i vårt land, i världen. Så idag så ser ju samhället helt annorlunda ut än vad det gjorde när liksom väckelserörelsen drog fram i slutet av 1800-talet och runt omkring där. Kyrkan och kristen tro är i periferin idag. Människor har inte alls med sig en förkunskap om kristen tro eller att det ens finns en gud. Bara 2,1% av Sveriges befolkning. Det är extremt lite, eller hur? 2,1% av Sveriges befolkning är med i en frikyrka i Sverige idag. Och då räknar man med alla samfund. Fattar ni skillnaden från 1800-talet till 1900-talet? Och många av medlemmarna är äldre. Och undersökningar visar att både antal församlingar och antal medlemmar minskar och har gjort under många år. Vi har också flera studier, bland annat Kristen tro på glid som kom ut för inte så länge sedan, som visar att frikyrkan överlag tappar, jag tror att det är mer än hälften av våra ungdomar. Alltså kyrkan, frikyrkan befinner sig i en kris. Många svenskar idag är skeptiska till institutionaliserad. Ja, tack. Religion och tro. Och som jag sa tidigare, att de allra flesta i Sverige har ingen förkunskap om vem Gud är eller vad kristen tro handlar om. Så är lärda. Och många har ens aldrig hört talas om Jesus. Samtidigt ökar den individuella andligheten. Människor söker efter mening och syfte och någonting. Men få vänder sig till kristen tro och eller kyrkan. Det är för att man vet inte ens om att det är ett alternativ. Eller så har man fördomar om kyrkan. Eller så kanske man bär med sig sår längre tillbaka ifrån frikyrkan. Det gör ju att idag så ser ju resan, processen, vägen till en relation med Jesus. Att upptäcka vem Jesus är, egen bekännelse och att ta beslutet att låta döpa sig. Det tar ju ofta flera år idag. Det är en mycket längre sträcka för människor. Och det har vi många exempel på också i våran församling. Och det innebär ju att den här gränscentrerade församlingen som vi har en historia 150-200 år, något sånt, så är det så att man måste ha kommit hit till ett eget beslut, dop och liv i efterföljelse för att bli med i församlingen. Och det gör ju att människor idag som kanske har upptäckt Jesus, som har en tro, som är på en resa, inte får vara med i vår församling som det har sett ut. Därför att man inte är där än att man tar beslutet att låta döpa sig. Man är kanske inte där än att man liksom bekänner sig som kristen. Men man är nyfiken och håller på att upptäcka vem Jesus är. Och det är ju självklart, tänker jag, från mitt perspektiv, att det här är människor som platsar i Guds gemenskap. Eller hur? Om vi tittar i Gamla testamentet så handlar det otroligt mycket om ett folk som Gud har valt ut som är på vandring. Och när begreppet väg används i Gamla testamentet så används det ofta synonymt med ett sätt att leva. Att leva Guds väg. Att leva Guds sätt att leva. Är ni med? Och om vi tittar på Jesu liv så ser vi att människor följde honom. Det var en brokig skara av människor. Jesus, han var tydlig i sin undervisning. Människor fick ta ställning. En del blev provocerade och lämnade Jesus. När människor kom till Jesus med frågor, då svarade han. Han var full av barmhärtighet, han var full av nåd, han var full av sanning. Och med sitt eget liv så visade han på vem Gud är och vad Guds rike står för. Och han förkunnade att Guds rike är nu här. Några följde nära. Andra kom och gick. Det var liksom en rörelse, en pågående resa. Och Jesus, han mötte alltid människor där de var. Ofta så kan vi läsa hur Jesus frågade människor: vad vill du att jag ska göra? Människor sökte upp Jesus. Nikodemus är ett exempel. Eller den unga mannen som kom och frågade Jesus vad han skulle göra för att komma ännu närmare Gud. Och Jesus svarade: gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Och det står att mannen lämnade bedrövat och gick därifrån. Vi kan läsa om hur Jesus sökte upp människor. Till exempel den samariska kvinnan vid brunnen. Vi läser om att Jesus välkomnade människor att vara en del av gemenskapen. Kom och följ mig, sa han ofta till människor. Och ofta så handlade det om människor som det religiösa ledarskapet stängde ute för att de inte höll måttet. I Johannes evangeliet kapitel 14, vers 5 och 6 så kan vi läsa. Det är när Jesus pratar med sina lärjungar. Han berättar att han snart ska återvända till fadern och liksom förbereda rum. Och så säger han till sina lärjungar, men ni hittar mig liksom. Ni kan ju vägen. Och i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 5-6 så kan vi läsa så här. Thomas, en av lärjungarna, sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så Jesus sa att vägen till Gud går via honom själv. Genom att tro på Jesus. Han är alltså själva vägen. Och att Jesus kallar sig för vägen och att man går på vägen genom att tro på Jesus, det visar ju hur intimt sammankopplat tron på Jesus är med hela livet man lever. Man kommer in på vägen genom att tro på Jesus och man går på vägen genom att efterlikna Jesus. Den kristna tron är mer än bara en privat tankestruktur som man håller för sig själv. Det är ett sätt att leva. Och om man går på den vägen så gör man inte bara enstaka avstickare till kyrkan på söndagarna, utan man låter liksom hela livet vara en vandring, ett sätt att leva. Och vi här, Betania-församlingen, vi vill ju vara en församling som välkomnar människor att gå tillsammans med oss. Att människor får upptäcka vägen mitt ibland oss medan vi också går vägen. Att låta Jesus vara vår, din och min och andras vägvisare och tillsammans följa hans fotspår. Därför att vi tror att idag, så som samhället ser ut idag, så tror vi att det är i en kristen gemenskap människor också kan få växa i sin tro, man får ställa sina frågor, man får tvivla, man får lära känna Jesus mer genom andra som följer Jesus. Idag är det ju Kristi himm, eller hela den här helgen, Kristi himm. Och innan Jesus lämnade lärjungarna så sa han till dem att de skulle vänta i Jerusalem tills de hade blivit uppfyllda av anden. Och sen hände det grejer. Människor kom till tro, de första församlingarna kom till och flera församlingar uppstod. Och vi kan läsa om hela den här rörelsen i bland annat apostelgärningarna i Nya testamentet och i flera av breven. Och det står att de som liksom upptäckte Jesus, började tro och som hade följt honom länge, de som var nya, att de började samlas och be. De både förkunnade och lyssnade till Guds ord. De firade nattvard tillsammans, delade gemenskap med varandra. De berättade för andra vad de hade varit med om. Diakonala behov uppstod, till exempel mat åt änkorna nämns ganska tidigt. Då tillsatte man några som fick ta ansvar för det. Och man organiserade sig på olika sätt. Och när man läser Nya testamentet så kan man se att det redan då, när liksom kyrkan föddes, fanns flera sätt att vara församling på. Att man liksom organiserade sig på lite olika sätt. Och i början så kallades Jesu efterföljare för vägens folk. Vägens folk. De som tillhörde vägen. Och det tänker jag säger ju någonting om att kristen tro är en rörelse. Att jag som kristen inte är framme när jag har tagit ett beslut och låtit döpa mig. Utan jag är på väg. Jag vandrar vägen. Hur ser vi på oss som församling? Ett folk som är på väg. Och det är de här frågorna bland annat som ligger till grund för den process som vi har varit i som församling de senaste åren. Som bland annat har landat i att vi vill förtydliga att vi vill vara en centrerad församling. Vägens folk. Vi vill liksom hitta hitta strukturer, former, ord som hjälper oss att, liksom gestalta att vi är på en rörelse. Vi går, vi vandrar på vägen åt ett visst håll. Vi är ett folk som är på väg och riktningen är närmare ett Guds rike liv. Nu blir det lite mer komplicerat, eller inte så komplicerat, men mer saker. Alltså en rörelse mot centrum, och i den rörelsen, vandringen, så ryms massa olika människor där vi är på olika platser. Någon upptäcker andens kraft långt innan man är döpt. Någon annan har drabbats av Guds kärlek innan man kanske ens har hört om vem Jesus är. En tredje har upplevt Guds förlåtelse i sitt liv. En fjärde har precis hört talat om, om namnet Jesus och är nyfiken. En femte har varit kristen hela sitt liv. Etcetera, etcetera. Och det är lite så här vi mer tänker att vi vill tänka kring. När är man med i Betania-församlingen och när är man inte med i Betania-församlingen? Att istället för att vara fokuserad på de här tydliga gränserna, de är viktiga. Dop, bekännelse, ett liv i efterföljelse, det är så viktigt. Det ska vi aldrig, aldrig ta bort. Men det är inte gränsen för att bli med i vår församling. Därför att vi vill vägleda varandra. Vi tror att det händer någonting i den här vandringen. Och då kanske en del tänker så här, men har vi inte alltid varit en centrumcentrerad församling? En Jesuscentrerad församling? Självklart har vi varit där. Det är inte där det handlar om. Men som jag sa innan, ifrån väckelserörelsens tydliga fokus på en gräns när du är med och när du inte är med i gemenskapen. Det är för att man hade förkunskap. Man kände till väldigt mycket. Steget var ganska kort. Utifrån att kartan har ritats om och utifrån att det tar längre tid för människor idag att liksom ta beslut. Man är på en resa ofta under flera år. Så vill vi liksom försöka se hur kan vi organisera, forma oss som församling där vi liksom kan lättare liksom bjuda in människor att komma och vara en del av vår församlingsgemenskap. Upptäck Jesus här, väx här tillsammans med oss. Och det andra aspekten, det här är liksom mer det missionella, liksom att låt människor få göra sin resa mitt ibland oss. En annan som jag var inne på förut, det är ju också att föreningsmodellen i en del saker har stagnerat lite. Vi har fortsatt att ha en tydlig gräns för medlemskap i vår församlingen. När man är innanför och utanför. Och det handlar inte om att vi tar bort det. Men när vi hade den här tydliga gränsen, då hade vi också ett liv i efterföljelse som en tydlig gräns för att vara med. Men i praktiken så blev de som blev medlemmar var liksom dopet och bekännelsen. Och det är en ganska hög gräns idag med tanke på att samhället har ritats om. Men när man väl var med, är med i församlingen, alltså tidigare, så la vi oss inte så mycket i. Utan man var med och så var man med. Hänger ni med? Förstår ni? Säg till. Kerstin. Om det är något ni undrar så hojta till. Så jag vill att ni ska förstå. Så det är också ett sätt liksom att liksom tänka att nu vill vi liksom ha fokus på rörelsen. Att vi är på olika platser. De här liksom tydliga besluten finns kvar. Men de är en del av själva resan. Yes. Jag hoppas att ni har fått med några saker som ändå känns så här. Ja, men jag förstår lite mer. Om inte annat kanske mer redskap för samtal med varandra. Så. Jag tänker att vi ska landa och vi ska be tillsammans. Tänk att böneplatsen är öppen. Och att vi är det här för att liksom ändå få landa i våra egna liv. att fundera lite, men vart är jag i min resa med Jesus? Vart befinner jag mig liksom? Känns det som att jag rör mig hela tiden närmare honom? Känns det som att jag börjar tappa tron? Eller känns det som att jag är en av dem som kanske lämnar kyrkan? Eller känner jag att jag växer? Ni vet, att bara få fundera, vart är jag någonstans i min resa med Jesus på vägen? Han som är vägen. Men också att fundera, är du och jag med och vägleder andra? Pekar vi liksom på vägen till Jesus för andra och visar? Eller säger, kom och häng på mig. Tillsammans så upptäcker vi mer vem Jesus är. Känner du att du får plats i vår församlingsgemenskap oberoende vart du befinner dig på resan? Ta det tillsammans med Jesus. Och det finns förebedare här vid korset om du vill att någon ber för dig. Det kan gälla något helt annat också. Eller bara tala med Gud där du sitter. Be med din granne. Rör dig i rummet. Så tänker jag att det viktigaste vi tar med oss idag, det är liksom den här rörelsen, vägen närmare Kristus. Att det är där vi vill göra tillsammans som församling. Vi ber.